Det är underbart att vara på väg hem. Jesus har gett oss en framtid, en säker och trygg framtid. Vi är på väg till det målet som är himmelen. Idag ska vi ha lite bibelstudier en stund. Jag tycker ju att vi måste få med ordet. Det är alltid så viktigt. Inte bara en appell med något ord som vi bara hittat någonstans när vi har tagit ett tumgrepp och så, utan vi vill att Gud ska tala sitt levande ord till oss. För om vi inte växer genom Guds ord, då kommer vi aldrig att bli fullvuxna. Och vi kommer att ta miste och vi kommer att gå vilse den dagen då prövningen kommer. Det är därför det är så viktigt att vi är rotade i Guds ord, fast grundade i ordet, på klippan Kristus. Så jag kommer att tala lite om det här med vad är människotankar och vad är Guds tankar? Vad är våra planer? Men vad är Guds planer egentligen? Herrens tankar är så mycket högre än våra och hans vägar också. Och nästa gång jag ska predika, då ska jag komma in på ett annat ämne som vi har berört tidigare. Och det är antikrist. Det är också något som Gud har lagt på mitt hjärta. Och då kommer jag att tala om den påverkan som antikrist ande har haft och ännu mycket, mycket mer har nu i den här tiden. Och jag kommer att tala om antikrist ande i församlingen som har kommit för att bedra de kristna, för att om möjligt få dem på fall. Avfall. Och redan från begynnelsen så talade apostlarna och lärjungarna om antikrist ande i församlingen som har funnits redan då. Men idag är det mycket, mycket, mycket värre än vad det var då. Och vi ska börja titta på det lite nästa gång. Jag ska försöka och göra det tydligt, men försöka peka på vilket inflytande vi är satta under. I samhället, i varje nation i världen, genom politik, genom ekonomi och genom församlingen. För Guds plan ska gå i fullbordan och vi kan läsa i Guds ord vad som kommer att ske. Men vi ska titta lite på, vi ska prata lite om vilket inflytande antikrist egentligen har fått över oss och vilken makt. Genom internet, genom kulturen, genom media, genom filmbranschen, genom Hollywood. Alltså, det är inte lite. Men vi ska vara medvetna om det. Och vi ska vara medvetna om att du och jag idag också är påverkade, vare sig vi tror det eller ej. Och det kan påverka våra livsval. Det kan påverka också vår vandring med Gud. Så det är väldigt viktigt att vi står fria i det som Kristus har köpt oss till. Men vi ska prata mer om det nästa gång jag talar, om Gud vill. I Jesaja kapitel 6 så står det om profetens kallelse, profeten Jesaja. I kapitel 6. se här. Bara titta på något annat här under tiden. Ja. Vi kan läsa där ifrån vers 1. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig, i hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa: när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag, sänd mig. Han sa: gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag: hur länge, Herre? Han svarade: till dess städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben skall vara en helig säd. Vad beskriver det här? Det beskriver ogudaktigheten i landet. Det beskriver när ett land, en nation, är uppfylld av synd. Och det är när Guds dom går över landet. Och kvar blir det bara en stubbe. Gud sparar en rest. En rest, ett folk. Och det kommer han också att göra i ändens tid, säger Bibeln. Det ska bli en rest kvar. Ibland är det ju så att vi vill inte tala om de där mest känsliga sakerna. Man vill inte gärna tala om synd och dom och helvete. Det är inte så många predikanter som gör det längre. Utan det är nåd och kärlek. Och det är fint. Men vi måste ju säga sanningen. För om inte vi gör det, vem ska då göra det? Och det är lite det som profeten Jesaja här får erfara. Vem ska jag sända och vem vill gå? För den som vill gå måste också tala Guds ord. För om man inte gör det så händer det saker. Och jag tror att många av de som har gått ut en gång i tiden, de har gått i tro. Men när det har liksom stött emot och det har blivit lite kamp och lite strid, då har man liksom backat. Och jag tänker på en som gjorde det, och det var Jona. Du vet Jona i valfiskens buk. Gud kallade Jona att gå, att tjäna honom. Och han skulle gå till Nineve, den assyriska världsrikets huvudstad. den hedniska världens ledande stad. Varför det? Därför att den var full av synd och Guds dom väntade över staden. Han ville förgöra staden, han ville förgöra folket därför att denna stora stad var full av synd. Och när Jona fick kallelsen dit så bestämde han sig för att fly till Tarsis. På en gång. Nej, jag går inte dit. Jag flyr. Jag ska fly till Tarsis. Säger han så här. Bort från Herrens ansikte. Bort ur hans åsyn. För jag vet att om jag går dit, tänkte han, då kommer folket omvända sig. Och då kommer jag att stå här med skam som ett fån. Jag som har hotat med Guds dom över staden. Och så kommer det inte att ske, det kommer inte att inträffa. Och det här var någonting som inte passade in i Jonas tankemönster. Han hade en tanke när han fick kallelsen, skulle gå och rädda ett folk. Men hans tankar var inte Guds tankar. Utan han tänkte att han skulle kanske komma i dåliga dagar. Då Gud ångrade sina planer för staden. Och de omvände sig ifrån sin synd. Och det här är ett ganska vanligt beteende för oss människor. Vi fegar till det lite. Vi blir lite rädda och vi blir, när vi drabbas liksom av kallelsen. Och så tänker vi, ja men det kan vi ju inte göra. För då skämmer jag ut mig eller då kommer det att bli si och det kommer att bli så. Så Jona, han var ju egentligen inte unik på det sättet. Men han kom ju i valfiskens buk. Vi vet ju det. Och han var där i 3 dygn. Och sedan gick han till staden. Och förkunnade vad som skulle ske. Och folket och prästerna lyssnade. Och omvände sig i säck och aska. Gick in i fasta och bön. Och vad hände då? Jo, då blev Jona väldigt missmodig. Och så gick han ut ur staden och satte sig där under en buske så småningom. Och Gud lät en resinbuske växa upp över honom. Men för att Gud ville visa på att det är jag som har lett dig. Så först gav han resinbusken, men dagen efter så tog han bort den. Och det står att Jona blev då han blev vred på Gud, står det. Då sa Gud till Jona, har du rätt att vara arg för resinbuskens skull? Då svarade han, ja, jag har rätt att vara arg ända till döds. Det där är så mänskligt. Det är mänskligt tanke. Då sa Herren till honom, du ömmar för resinbusken som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp och som kom till på en natt och förgicks efter en natt. Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Dessutom en mängd djur som skulle förgås. Men han tänkte mer på sig själv. Istället för att se på Guds kallelse och det Gud hade kallat honom till, så vände han blicken mot sig själv och såg inåt. Och det är det vi ofta gör. Vi blickar inte framåt mot Herren och försöker se då det han har talat. Utan vi blickar in mot oss själva. Lägger fokus på oss själva. Och här är hela problematiken. Och det är någonting som också är väldigt intressant idag. Med allting som handlar om mig själv. På internet och selfies. Man ska ta selfies. Och tjejerna ska se ut på ett visst sätt. De ska ha så här fylliga läppar. Och de ska vara makeade på ett speciellt sätt. Och ha håret på ett speciellt sätt. Och liksom. Ja, men det är fokus på människan. Va? Det är jättemycket fokus på mig. Se mig. Och till och med i kristna sammanhang så sitter man i meditationer. Och studerar inåt. Tittar inåt. Varför det? Varför det? När vi kan se på Jesus. Hela det här systemet, den här världen, bygger ju på att man ska se på mig själv och på människan. Nu ska vi läsa i Hebreerbrevet. i det andra kapitlet. Hebreerbrevet, det andra kapitlet. Så säger Hebreerbrevets författare från vers 1 där. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört. Så att vi inte driver bort med strömmen. Om redan det ord som talades genom änglar stod fast. Och varje överträdelse och ordlydnad fick sitt rättvisa straff. Hur ska då vi kunna fly undan? Om vi inte bryr oss om en så stor frälsning. Den förkunnades först av Herren och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken under och många slags kraftgärningar. Och genom att dela ut den helige andes gåvor efter sin vilja. Här förmanar författaren läsarna att inte komma bort ifrån frälsningen. Att inte missa det viktigaste av alltihop. Och det ligger alltid en fara i att antingen går man tillbaka till det gamla eller så börjar man skåda inåt i sig själv. Och om vi också tittar lite på Galaterbrevet. Galaterbrevet, det fjärde kapitlet. Från vers 1 där. Vi behöver inte läsa från vers 1. Vi kan läsa från vers 4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt till våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Tidigare då ni inte kände Gud var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu då ni känner Gud, ja än mer har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Alltså vänd inte tillbaka. Den dagen Jesus förvandlade ditt liv och du mötte Herren. Vänd inte tillbaka. Gå inte tillbaka. För du blir aldrig mer lycklig igen. Du tappar någonting. Du tappar frälsningen i Kristus Jesus. Om du går tillbaka till det gamla. Men när det gäller det, liksom, det här yttre. Jag sa förra gången att. Det står i Romarbrevet att vi ska offra oss själva som ett levande offer för Gud. Alltså våra kroppar ska vi frambära. Men det är det med kropparna, det är då lidandet kommer. Och när lidandet kommer, då vill vi inte vara med längre. Det var det som drabbade Jona. Då ville inte han vara med. För han var inte beredd att lida för Guds namns skull. Och det är ett känsligt område. Och i Lukas 22-28, nu blir det lite bibelord här. Lukas 22:28. Så är det Jesus som säger till sina lärjungar. Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar. Och jag överlämnar riket åt er. Liksom min fader har överlämnat det åt mig. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Det är de som har vandrat med Jesus och lidit tillsammans med honom. Som går med honom. Och då kan vi också se på andra Timoteus. Det andra kapitlet, vad Timoteus säger där. Timoteus, Paulus förmanar Timoteus till trohet i tjänsten. Andra Timoteus, det andra kapitlet. Och vers 3. Lid också du som en god Kristi Jesus soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Jordbrukaren som arbetar hårt på först och främst får del av skörden. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt evangelium jag predikar. I dess tjänst är det jag lider, säger Paulus, och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvalda skull, för att de ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Det ordet är att lita på, ty har vi dött med honom, med Jesus, ska vi också leva med honom. Här där vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Och då, som människa skulle man kunna tänka så här. Ja, men Gud hade ju kallat Paulus med en sån mäktig kallelse. Hur kunde det vara att Paulus större delen kanske av sin apostlagärning skulle sitta i fängelse? Skulle sitta fängslad. Paulus hade ju all anledning att säga till Gud. Ja, men det kan ju inte vara din vilja. Och bli bitter på Gud. Om du har kallat, men varför ska jag sitta här? Inlåst i fängelse. Jag bär bojor, säger han. Han bär bojor som en förbrytare. Och där kommer den mänskliga tanken in. Nej, men det kan inte vara Guds vilja. Det här kan ju inte vara rätt. Jag har tagit miste. Jag har inte fått någon kallelse av Gud. Eller blir man bitter på Gud för att det händer? Då säger man. Gud, hur kan du tillåta att jag sitter här år efter år i fängelse när du har kallat mig till att vara apostel? Förstår ni vad jag menar? Människotankar och Guds tankar, det är två olika saker. Det står mycket bra i de här breven. Om vi läser ifrån det tredje kapitlet. Så står det också så här. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Det blir inte lättare. Det här är en sak som bara växer och växer. Människorna kommer att älska sig själva. Du ser det i samhället. Och det här kommer också antikrist ande in. Det här är en påverkan ifrån antikrist ande. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga, högmodiga. De skall älska njutning istället för Gud. Huvudsaken är att jag har det bra. Jag ska ha det bra. Ja, jag ska inte lida. Det ska bara vara seger, som man säger i vissa sammanhang. Det är bara seger. Du ska bara tala ut det så ska du få det. Oavsett, det ska bara vara seger rakt igenom ditt liv. Du ska inte gå igenom sjukdomar och svårigheter, säger man i vissa sammanhang. Det är inte sant. Det är inte sant. Det är ett falskt evangelium. Det är ett falskt, det är ett annat evangelium. Det står att man ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Och Paulus säger till Timoteus, håll dig borta från dem. Håll dig borta ifrån dem. Och så berättar han sen här. Alltså det här är som Thoralf Gillbrand säger. Det här om ändens tid, det som kommer att ske. Det här är avfallets mogna frukt. Och då tänker jag så här, hur långt har vi då kommit? För vi ser ju inte annat än detta i samhället idag. Avfallets mogna frukt. Ja, den är mogen nu, frukten. Och det innebär att då kommer Herren snart. Då lever vi i den sista tiden. Och i fortsättningen där i tredje kapitlet så säger Paulus det till Timoteus att han ska följa honom. Du har följt mig, vers 10, i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och ur alla har Herren räddat mig. Så, lyssna nu. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Amen. Eller hur? Ja, men så är det. Det ska vara så. Det är inte något att bli förvånad över. Det är inte bara lycka och välgång och framgång. Det blir förföljelse. Och det står att onda människor och bedragare ska göra framsteg. De ska göra framsteg. De kommer att göra framsteg. Men till det sämre. Det kommer så småningom inte att bli så bra för dem. Men så säger Paulus till Timoteus. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna. Du känner från barndomen Guds ord. Som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utan där av Gud och nyttig till undervisning och bestraffning. Till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Varför? För att Guds människan ska bli fullt färdig. Väl rustad för varje god gärning. Och sen så avslutar Paulus till Timoteus här med lite personliga hälsningar i det fjärde kapitlet. Vers 10 till exempel. Så skriver han så här. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig, en medarbetare. Han har rest till Thessalonika. Kresens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. Eller Dalmatien. Och så kan vi läsa i vers 14 där. Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. Du måste också själv vara på din vakt för honom. Till han har häftigt satt sig upp mot vår förkunnelse. När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp. Ingen. Utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem, säger Paulus. Det här är vad Bibeln säger. Hur det kommer att vara och hur det var redan i de första församlingarna. Hebreerbrevet beskriver också i det 10:e kapitlet och 11:e och 12:e kapitlet. Det är både liksom tillrättavisning och uppmuntran. I kapitel 10 så varnar författaren för avfall i kärlek. Säger, låt oss inte överge våra egna sammankomster i vers 25 och kapitel 10 som en del av för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Och i vers 26 så varnar också den här författaren i Hebreerbrevet 10 och 26 för avfall. Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder. Jag har aldrig hört en predikan över den versen. Därför att det är obehagligt att predika sånt här. Så här får man väl inte predika? Jo, därför att Guds, Herrens tjänare, predikanter, herdar, förkunnare, ska en gång stå till svars inför Gud. Varför predikade du inte detta ordet? Att om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, så finns det inte längre något offer för synden, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna, står det. Det här är ju inget som folk vill höra. Nej, men då går vi inte med till den kyrkan. Dit kan vi inte gå och lyssna. Nu går vi någonstans där de har glädje. Det ska vara glädje. Då är det rätt. Ja, men glädjen har vi. Vi har glädjen på insidan. Ja, äkta glädje över att vi är frälsta. Och för att Bibelns författare har gett oss varningens ord. För att vi får veta att man kan inte hålla på så här. Men det finns alltid upprättelse och förlåtelse och försoning i Jesus Kristus. Ja, jag har i alla fall inte hört någon predikan på den versen. Vers 29. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent? Det blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Vilket allvarligt ord. Så allvarligt det är. Egentligen är det ju så här allvarligt. Det är ingen lek. Vi kan inte hålla på att kastas hit och dit som små barn. Hit och dit mellan olika läror och lärare. Och aldrig komma rätt. Om vi en gång har fått insikt, mött Herren och fått ljuset. Och sen vi avfaller. Då ligger vi ganska illa till. Då är det dags att omvända sig. Och komma tillbaka. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer, står det i vers 31. Det är fruktansvärt. Det är allvarligt att falla i den levande Gudens händer. Vem predikar så? Men det står också i vers 38 och 39 i kapitel 10. Min rättfärdige ska leva av tro. Och vidare. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Står det i Guds ord. Det är Gud som säger det. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Amen. Amen. Det är underbart. Det finns en väg fram till nådens tron. Men du måste vara medveten om vad ordet säger. Det är jätteallvarligt. Om vi tittar på kapitel 11. Så står det om trons syskon och fäder. Våra förfäder. Som höll ut i tro. I hoppet. Uthålligt. Trofasta. I väntan på Guds löften. De fick aldrig se dem. Men de höll ut i tro. Och de fick gå igenom många lidanden. Många lidanden. Men de fick också vara med om det mest underbara. Hur Gud hjälpte dem, upprättade dem, räddade dem ur dödsfaror. Hebreerbrevet 12. Och från vers 1. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Inte på dig själv. Det kommer ingen vart om du har blicken på dig själv. Måste fästa blicken på Jesus. Annars kommer du aldrig framåt. Då står du kvar hela tiden på samma fläck. Trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blod ser kamp mot synden. Ni har glömt den uppmaning ni får som söner. Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet när du tuktas av honom. Ty den Herren älskar, tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som är söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Man tuktar sina barn i kärlek för att fostra dem till ett bra liv. Till rätt och sanning. Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Då står det också i slutet av vers 9. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Vers 11. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för de som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Ja, det finns mycket bra i det här, i hela det här kapitlet. Tuktas vill vi inte. Nej, inte idag. Det är långt borta ifrån oss. Vi har ju våra mänskliga rättigheter och våra värderingar och allt det här. Det är ingen som kan sätta sig på mig. Och ingen ska sätta sig upp emot mig. För jag har min rätten på min sida. Liksom. Vi är inte vana vid det här med tuktan längre. Ja. Vi stannar där i Hebreerbrevet. När Jesus sa till sina lärjungar, följ mig, så sa han inte så här, och det kommer att bli jättelätt. Det sa han inte. Han sa ingenting, han sa följ mig. Men han lovade inte att det skulle vara lätt. Det där är en missuppfattning från vår sida. Om vi bara följer honom, då kommer allt att gå spikrakt så. Men så är det inte. Det vet vi var och en innerst inne. Petrus, han som fick träda fram på pingstdagen, som Guds ande uppfyllde så han fick tala, så 3000 tog emot Herren på en gång, på en dag. Det var en lärjunge, Petrus, som var hängiven Jesus. Han var väldigt hängiven Jesus. Men Petrus, till och med han, brast vid flera tillfällen i sin trofasthet mot Herren. Det berättas på ett ställe om att han förnekade Jesus 3 gånger. Och han var mycket bedrövad efteråt. Men 3 gånger, varför gjorde han det? Jo, inför människorna vågade han inte bekänna Jesus. Han vågade inte säga att jag går med honom. Jag har arbetat tillsammans, fått följa honom i 3,5 år. Jag har följt honom. Han är den närmaste, min närmaste vän. Han är min mästare, min herre, och jag älskar honom. Han vågade inte säga det. Han vågade inte det. Utan han förnekar och svor, står det. Svor att han inte kände honom. Varför? Jo, av rädsla för sitt eget liv. För han var feg. Han ville inte att det skulle bli förföljelse. Därför att när de hade fängslat Jesus så förstod Petrus att det kunde hända samma sak med honom. Vi läser det från Lukas. Det är det 22 kapitlet. Lukas 22 och... Jaha. Ska vi se vad jag har skrivit här. 31 började med. Vi När lärjungarna hade dividerat om vem som var den största och skulle få sitta närmast honom vid bordet i himmelen en gång i Guds rike. Så vers 31 så säger Petrus, eller säger Jesus till Petrus: Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Då sa Petrus till honom: Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade: Jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Det måste ha gjort ont i Herrens hjärta. Det måste ha gjort det. Men det finns någonting som är värre än att falla. Och det är att mista tron på Jesus. Det är det allvarligaste. Och Jesus hade redan innan detta hände bett för Petrus. Han var också förebedjare då. Och det är han fortfarande. Han hade bett för Petrus att hans tro inte skulle ta slut. Människan Petrus var inte så stark i sig själv. Han brast, han hade sina brister, han hade sina fel. Han var människa. Och vid ett tillfälle när Jesus började tala om det lidande och att han måste dödas, att han skulle dö och uppväckas på tredje dagen, då tog Petrus honom åt sidan och började säga emot honom: Det ska aldrig hända dig, Herre. Det kommer inte att hända. Han ville inte höra talas om det. Det fanns inte i Petrus tankevärld. Det ska aldrig hända. Och då tillrättavisade Jesus honom. Och så sa han: Det du tänker är människotankar. Gå bort från mig, Satan, sa han. Därför att det var inte Petrus tankar egentligen. Utan det var Satans tankar. Och det här kom precis efter det att Petrus nyss hade bekänt. Fått den stora bekännelsen. Jesus var Messias, den levande Gudens son. Han hade fått kallelsen till tjänst. Och Jesus hade sagt att helvetets portar inte skulle få makt över församlingen. Vi läser inte det nu. Och så finns det ytterligare ställe som är, liksom, visar på detta. Och det är att trots kallelsen som fiskaren Simon Petrus fick: Följ mig, sa Jesus. Så sjönk Petrus då Jesus sa kom. När Jesus kom gående över sjön. Och Petrus sa: Befall mig att jag ska komma ut och gå på vattnet som dig. Och han gjorde det. Men så sjönk han. Han sjönk. Det är också ett sånt tillfälle. När de här människotankarna kan komma. Hur kunde Jesus låta honom sjunka? Jesus hade ju sagt: Kom. Du kan gå med mig på vattnet. Hur kunde Jesus låta Petrus i stormens vågor? För det står att vågorna gick höga och det blåste kraftigt. Hur kunde Petrus sjunka? För det första var han ju kallad av Gud. Han hade fått stora löften om tjänst. Och ändå lät Herren honom sjunka. Matteus 14. Och 22 står det om att Jesus skickade iväg lärjungarna, folket, och så gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. Men så vid fjärde nattväkten så kom Jesus till lärjungarna gående på sjön mitt i stormen, Och när de såg honom så skrek de, det är ett spöke. De skrek av rädsla. Men då sa Jesus, var lugna, det är jag, var inte rädda. Då sa Petrus, Herre, om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg, när Petrus såg, han såg inte på Jesus. Han såg på vinden. När han såg, står det, hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Han såg inte på Jesus. Han såg på sin egen förmåga och kraft. Jag sjunker. Jag kan inte gå på vattnet. Han såg på det han inte skulle se på. Och då sjönk han. Och då ropade han, Herre, hjälp mig. Och genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? Så det. Och så steg de i båten och då la vinden sig. Så mäktig är vår Herre. Att oavsett den storm som du befinner dig i, så kan han befalla att vinden och vågorna lägger sig. Gilbrandt säger där, drunkningstider är bönetider. Eller hur? Istället för att drunkna, då är det dags. Då är det dags för bön. Ja, orkar ni lite till? Några bibelställen till. Ja, det är bra. Ni får stå upp om ni vill, eller? Ja. Paulus, han skrev till församlingen i Rom. Om vi läser i Romarbrevet 7 lite grann. Romarbrevet 7 och 18. Se inte på dig själv, utan se på Jesus. Ty jag vet, säger Paulus här, att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Märkligt, va? Men så är det. Köttet. Kött är kött och ande är ande. I mig själv bor det inte något gott. Därför så är jag så livrädd för allt vad detta heter när man ska fokusera på sig själv. När kristna i många sammanhang idag sitter och blickar inåt och skådar i sig själva. För vad är det de möter? Vad är det de möter? Det är jättefarligt att sitta i meditation och liksom kontemplativ bön och Ignatius av Loyolas andliga övningar eller vad du än kallar det för. Det är jättefarligt. För det finns inget gott. Det du stöter på där inne, det kanske inte alls är den Gud som detta ljus och uppenbarelse utger sig för att vara. Det kanske är ljusets ängel. Han som förskapar sig till ljusets ängel. Satan själv. Så sitt inte och liksom det där är något så farligt. Och det är något som är på frammarsch överallt i hela världen idag. Och det är mystiken. Och den finns inom alla religioner i olika grenar, olika nivåer. Och det som jag tror, det är jag som tror, jag säger inte att det är så. Men jag tror att detta är en av de sakerna som kommer att förena alla religioner inför antikrist framträdande. Det är detta skådande. Det är mystiken som kommer att förena människor. Som kommer liksom, man kommer att göra upplevelser. Men de upplevelserna är inte från Gud. Jag läste om Martin Lönnebo häromdagen i Korren och hans radband där och den här gudspärlan som han inte kunde beskriva ens. Han kunde inte ens beskriva vad det var. För det är något så bortom, något liksom så stort. Ja, alltså det är... Syssla inte med sånt. Ta aldrig till hjälpmedel. Det går inte. Gud har sagt att det är förbjudet. Det är förbjudet. Det är den enda vägen vi har att gå. Det är genom Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg. Det är jättefarligt. I mig bor inte något gott. Så titta inte in där. Utan lyft blicken och se på Jesus. Då har du svaret. Jag hinner inte läsa det nu, men Paulus tar bilden också över äktenskapet. Han säger att man kan inte stå under lagens auktoritet och samtidigt stå under Kristi auktoritet. Det han menar att han ger bilden av äktenskapet. Kvinnan kan inte vara gift med två män samtidigt. Och så refererar han det till församlingen. Du kan inte ha två herrar över dig. Du kan inte ha två män. Du kan inte ha två auktoriteter. En är din herre. En ska din herre vara. Den som har dött med Kristus är död från lagen. Och nu är Kristus vår herre. Det är så. Det lagiska är borta, för vi kunde inte leva upp till det. Det är borta, vi har dött bort ifrån det. Vi kan läsa lite från Romarbrevet. Kapitel 8. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Textus receptus. Därför finns det alltså ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. De som inte vandrar efter köttet utan efter anden. Det är efter anden. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, står det. Och så säger han, ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Ja. Ja, vi läser inte allt där heller. Klockan har gått. Ja, vi kan läsa vers 11 också. Nej, vers 10. Ja, vi kör. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Till alla som drivs av Guds ande, Guds söner, står det vers 14. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Och så står det om att vi är arvingar tillsammans med, vi är Kristi medarvingar. Mm. Ja. Och det här står det om ett hopp. Hoppet om den kommande härligheten. Och förra gången ska jag avsluta med det. Var vi inne på det som står i Romarbrevet 6. Det nya livet. Korsets väg. Korsets väg. Romarbrevet 6. Och 1. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Han har resonerat här, Paulus. Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, nu skulle vi kunna fortsätta att leva i den. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Och nu menar jag inte barndop, så kallat barndop, barnbegjutning. För det är inte det handlar om. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp skall beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, utan ni står inte under lagen utan under nåden, står det. Och så vidare. Hur viktigt är inte detta? Och här kommer du åter till det. Ställ era lemmar i Guds tjänst. Du ska inte synda. Sluta synda. Och om vi syndar så har vi en som för vår talan visserligen. Men vi ska ställa våra lemmar i Guds tjänst. Och det är där motståndet ligger. Det är där det ligger. Galaterbrevet 2. Är snart slut. 2:18. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Ty jag genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Nu är vi tillbaka till det ordet. Jag förkastar inte Guds nåd. Jag trampar inte hans blod under fötterna. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Toralf Gillbrand säger, om vi måste vinna frälsningen genom egna gärningar, genom sakramenten, genom egna gärningar, då måste det vara för att Guds nåd inte är stor nog för att han ska kunna förlåta oss våra synder innan vi gjort oss förtjänta av det. Om tron på evangeliet inte är tillräcklig för frälsningen, så kan det bara bero på att Kristi försoningsverk då han dog och uppstod inte är tillräckligt. Att vilja vinna frälsningen helt eller delvis genom egna gärningar betyder därför att man nedvärderar Guds karaktär genom att ifrågasätta hans fria nåd. Vilket betyder att man förringar Kristi verk. Låt oss aldrig förringa det som Jesus har gjort. Det är allvarligt. Det är allvarligt. Inte smäda nådens ande. Ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Men Jag ska sluta där. Men jag vill upprepa det jag sa förra gången. Om du går fram till korset. Om den helige ande har talat till dig. Om Guds ande har verkat i ditt hjärta. Och du tänker, ja, jag behöver omvända mig. Men lägg märke till. Du måste gå hela vägen. Jag sa det förra gången. Det räcker inte med att du går fram i någon kyrka som är så populärt nu. Om man satt upp något träkors. Och så ska man ligga där på knä. Och se helig ut. Bort med det. Alltså det är inte sant. Du ska inte ligga framför något kors. Det är inte där, det är inte det frälsningen handlar om. Du ska komma till den levande frälsaren. Till Golgata försoningsverk. Och ta emot honom i ditt liv. Och jag sa förra gången, upprepa det som Colin brukar säga. Om du inte har gått igenom korset. Utan du har stannat bara framför korset, då är du inte frälst. Du måste gå igenom korset. Du måste komma igenom Golgata med hela ditt liv. Och det betyder att han blir herre på alla områden i ditt liv. Det är därför du aldrig lyckas. Det är därför människor faller. Man kommer tillbaka till Gud. Man kommer tillbaka till Herren. Gång på gång. Men man har aldrig överlåtit hela sitt liv till Herren. Man måste gå igenom Golgata försoningsplats. Man måste gå igenom korset. Och sen är du och jag kallad att bära Kristi kors också. Våra egna kors. Vi är kallade att göra det. Inte som de gör där nere i Jerusalem när de går och bär kors på gatan. Och kryper på knäna så att de är blodiga. Absolut inte så. Nej, du ska inte, det är inte egna gärningar det handlar om. Men du måste överlåta ditt liv. Du måste böja dig. Du måste underordna dig. Du måste bekänna din synd. Du måste komma till omvändelse i ditt hjärta och ångra det gamla. Och då kommer du igenom korset. Och då står du, det har vi läst nu så många bibelställen på här. Jag hoppas du har hört något av dem. Då är ju din synd sonad. Då är ju skulden betald. Så gå inte tillbaka ut genom korset igen och tillbaka till synden. Utan stanna där hos Jesus. Din synd är borta. Den är, står det i Kolosserbrevet, den är spikat fast den. På korset. Den är borta genom Jesus Kristus på Golgata. Och därför så kan man inte heller ständigt hålla på att offra Jesus som katolikerna gör i mässan. Man kan inte göra det därför att det är redan gjort. Det är bara upp till dig och mig att lyssna till Guds kallelse. När den heliga ande kallar dig och mig. När han drar i dig. Säg inte nej. Säg inte så här att jag ska göra det nästa gång eller längre fram. Nej, ta emot nåden idag för du vet ingenting om morgondagen. Det är idag som är frälsningsdag. Det är därför det står så i Bibeln. Därför att du inte ska vänta till nästa vecka eller nästa år. Omvänd dig nu. Och ta emot Golgata försoningsverk. Gå igenom korset. Gå inte fram till korset. Gå igenom det. Låt Herren förvandla ditt liv. Till en ny födelse. Och när du då går dopets väg. Så står det löftet i Bibeln. Om att vi får begrava vår gamla kropp. Och uppstå till liv med Herren. Det är en bild på det. Amen. Amen. Jag tror att många har bara liksom kommit halvvägs. Man har inte gått igenom korset. Vi måste gå igenom för att vi ska få uppleva den fulla frälsningen. Då står vi inte längre under någon lag. Då är det Guds ande som leder oss. Amen. Och förvandla våra liv. Ta sin boning i oss på insidan. Amen.